Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tillbaka här med Rock Bottom.
Jag blir så glad varje gång vi ska sätta oss ner och prata med de här rockstjärnorna som vi på något sätt alltid lyckas släpa hit.
Ja, det känns som att idag så smörade du in dig så riktigt bra så att det blev en så här good vibe.
Ja. Jag ser leendet är stort här.
Ja.
Jag hittade nämligen massor med videokassetter hemma som på villovägar har hamnat hos mig.
Hur hamnade
de? De lånades ut av bandet som vi ska prata med till en tv-inspelning för säkert 10 år sedan. Och det gjorde jag också, andra band. Och sen fick jag tillbaka mina band. Och bland dem så låg även Opeths band.
För det är ju faktiskt Fredrik Kulle Åkesson från Opeth som vi har här. Välkommen!
Angenämt!
Yes. Ja, angenämt.
Tack för kassetterna. Det ska bli intressant att se vad det är på dem.
Ja, det kan bli en hel kväll.
Ja, precis. Jag vet aldrig vad som har hänt där.
Nej, jag sa det. Kolla vad det är och sen kan man ju lägga ut det på eBay.
Ja. Jag har ju inte, det här är ju såna här gamla Hi8-kassetter. Så att jag har inte ens någon kamera att stoppa in dem i längre.
Det kan jag ja, man får fråga sina nära och kära.
Någon har det säkert.
Ja. Nu är de i alla fall i tryggt förvar.
Just det.
Tusen tack för det.
Ja. Vad har du berättat då?
Inte mycket. Bilen går bra.
Ja, fan, den går skitbra. Alltså,
nej, vi är här och pratar lite om att vi ska släppa en liveskiva nu i 2 november blir det.
Och Garden of the Titans.
Precis.
Mm. Och den är alltså en live-video, live-DVD,
ja.
Inspelad i något som heter Red Rock Amphitheater.
Precis.
Och för de som inte är så här lika turnéskadade som kanske du och jag och Anders är, så kan vi säga att det ligger utanför den nu. Och det är så här... Vad ska man jämföra
alltså det måste
med?
Vara världens ballaste amfiteater.
Ja. Jag har varit helt blown när vi kom dit, rullade in dem med turnébussen på förmiddagen. Eller, ja, jag vaknade upp där på morgonen helt enkelt. Och det regnade lite och sen så kom solen fram och så såg man de här gigantiska röda klipporna och det var ju magiskt. Jag kände bara till att YouTube hade gjort en live-DVD där som jag inte har sett för övrigt. Men sen när man gick i korridorerna där och kollade på memoribeln.
Ja.
Så var det liksom allt från Stones, Beatles, Elvis.
Beatles redan?
Ja. Otroligt mycket. Willie Nelson, Tom Petty and the Heartbreakers. Iron Maiden, Judas Priest, Motley Crue.
Typ alla.
Ja, massa.
Man kan faktiskt säga att det är Amerikas dalhalla.
Ja, det kan man göra.
Ja, lite grann. Ja. För det är ju, de har använt naturen och sen har de byggt en scen ner med klipporna där och alltihopa. Va? Ja. Det var ju till och med klippor in i omklädningsrummet.
Ja, det är helt grymt faktiskt.
Ja,
vi fick en sån här liten klippbit efter vi hade gjort gigget som en liten trofé som vi fick ta hem faktiskt. Det var kul.
Mm.
Jag rekommenderar alla lyssnare, inte bara ni som är stora fanta, alla ska gå in och kolla på YouTube. För där har nämligen lagt ut en doku om inspelningen.
Mm.
Så man kan se då hur ni går omkring. Och Mikael säger bland annat, det är mycket mindre än vad jag trodde. Ja.
Vad sa han då när han sjöng? Såhär, wanna rock?
Nu gubbskämtar vi lite här.
Nu flyttar oss till Göteborg.
Förlåt.
Nej, men det var helt grymt faktiskt att få spela där. Vi tänkte, vi har gjort, bandet har gjort 3 live-DVDs innan denna release. Och alla inspelade i England och alla har varit inomhus. Så kom vår manager Andy upp med den här idén om att spela in här. Så kollade vi lite på nätet, för vi hade inte full koll på det här stället. faktiskt. Man hade hört talas om det bara, men vi fattade inte hur pass vackert det faktiskt var. Tänkte jag, vi kör. För det, dessutom är det utomhus. Sen lyckades vi ha en kamera som går på en wire upp, högst uppe från läktaren. Och därifrån ser man ju ända bort till Denver som glider över publiken och sådär. Så det, man får lite så här mightiness-känsla på det hela.
Mm. Ja, verkligen. Det här är ju något som man tycker absolut, ni måste kolla in. Garden of the Titans. Lisas 2 november.
Mm. Mm.
Ni har ju åkt runt lite grann i USA. Har du någon favoritstat?
Colorado.
Plötsligt.
Ja, men det, vi har faktiskt spelat mycket Colorado. Jag gillar den. Sen Kalifornien är en favorit också. Jag gillar Texas också. Mycket bra barbecue och grejer. Jag
älskar Texas.
Så att det som är kul att turnera i USA är att det är ganska annorlunda mellan olika delstater.
Och annorlunda mellan fansen och publiken också? Eller mer bara, tänker du...
Det brukar vara bra drag där faktiskt.
Ja.
Överlag tycker jag. Mm. Det kan ju såklart variera lite. New Yorkerna kanske är lite mer som stockholmarna.
De står med fiskögon.
Ja, ja, men det är ändå bra.
Ja.
Stockholm kan ju också vara faktiskt väldigt bra. Jag menar inte att... Ja, det är inte bara musikpoliser.
Mm-hmm.
Ibland blir man förvånad.
Man har alltid några fulla kompisar där också.
Ja, det är de som styr upp skutan.
Alltså det är svårt att hitta en etikett på hoppet, tycker jag. Det är ju progressiv metal, men det finns ju, det är ju så otroligt mycket influenser från annat.
Men jag hör ju jazz till jazz, med. Liksom.
Ja, precis.
Mm. Lite folktoner.
Ja, det finns ju hur mycket som helst i det här. Det är, går det att etikettera egentligen?
Nej, det är nog meningen att det inte ska gå. Men vi är ju alla, vi kommer ju från en hårdrocksbakgrund.
Mm. Jo, det hörs ju ett annat riff här och var. Men det är ju inte låtar som är uppbyggda på traditionella sätt egentligen.
Nej, det är, men det är väl också...
Och inte ens med traditionella ljud.
Ja, det är ju mer progressivt än vad progressiv metal normalt är.
Ja, alltså, jo, och det är lite...
Vilket man ju gillar, att det inte... Att det är sin egen genre.
Jag kan ju bara spela fåntratt och benpipa. Och jag tänker så här, hur fan kommer man ihåg de här låtarna?
Det brukar jag tänka på när vi står och spelar ibland. När det är såna här 12-minuters låtar. Hur kommer jag ihåg det egentligen? Svaret är muskelminne.
Ja.
Det är, man lär
får
sig...
du inte panik när du tänker så?
Jo, lite faktiskt.
Ja. Jag
men jag kan fatta, att man kommer ihåg AC/DC-låtar och sånt där. Ja visst, jag skulle nog kunna hänga på och komma ihåg det här liksom. Men det där...
Men det är nog knep, man lär sig en del i taget, så limmar man ihop dem och sen får man nöta det ett tag.
Ja.
Till slut så sätter det sig.
Men då pratar vi en låt, men jag har ju många sådana låtar.
Ja, jo, det är ju sant.
Du kommer aldrig att få Alzheimers.
Nej, det skulle visst vara bra mot det.
Ja.
Ja.
Mm. Det är som Sherlock Holmes och hans minnespalats. Han sorterar upp saker i sitt huvud på så sätt. Hur är det att vara med i mitt band som har en så tydlig ledare som Mikael Åkerfeldt är? Alltså, hur mycket input har ni?
Ja, alltså, vi är ändå en demokrati, trots att vi har en stark ledare.
En demokrati så
alltså, vi tar ju alla beslut så tar vi upp och diskuterar.
Ja.
Och så bestämmer han om ni håller med.
Säger ett ja eller ett nej. Det beror på vad det är. Det är klart att Mikael kan ha veto.
Ja.
Men vi, är liksom, vi brukar oftast komma överens bra. Så vi har aldrig varit där vi tre säger nej och en säger ja, till exempel.
Så skulle ni inte låta som ni gör om bara han bestämde?
Ja, det var en bra fråga. Det är ju Mikael som skriver mestadels av musiken. Så det är klart att han har en vision inför varje platta om...
Jag fiskar ju lite grann var er input på musiken kommer. Hur den tydliggörs.
Jag och Mikael har samarbetat på några låtar tillsammans.
Du skrev på Sven Hart till exempel.
Ja, precis.
Jävligt snygg video. Ska jag bara inflika, inspela på Bogesunds slott. Vaxholm.
Mm.
Kolla den.
Sen samarbetar vi på en på senaste plattan Sorceress som heter Strange Brew. Mm. Men det är oftast att jag har suttit hemma och spånat på en idé som kan bli ett frö. Som han liksom anammar och sen så gör han lite sin egen grej av det.
Mm.
Så, men jag tycker just som alla individuella i bandet... påverkar är väl deras spelstil egentligen. Jag lägger gitarrsolon, Martin Axelrot, Martin Mendes. Han lägger sina basfills, han har sin frihet, han har sin frihet i trumspelarna. Fast takterna till exempel kanske är förbestämda så får jag alla göra, sätta sin prägel på det.
Liksom. Mm.
Och det är tur att det är så, annars vore det jättetråkigt.
Ja, ja men då har ju ni input som gör att det hade inte låtit så här utan er.
Nej, precis. Han gör väldigt proffsiga demos mycket. Så brukar man lyssna på dem så bara, fan det här låter som en färdig platta. Sen tack och lov när man är klar i studion så märker man att det har hänt någonting. Det har kommit till liv på ett lite mer sätt. Ganska stor skillnad faktiskt. Så Det är tur det, annars hade vi varit meningslösa.
Du. Ska vi ta en liten promenad i det förflutna tillsammans med dig och se vad du egentligen hållit på med? Du har hållit på med ganska mycket grejer.
Ja.
Du började ju väldigt ung.
Mm.
Med ganska stora band. Hur långt tillbaka ska vi gå? Vi börjar från början. Vad var dina tidiga influenser och hur och var och när? Varför började du spela gitarr?
Så jag växte upp med New Wave of British Metal kan man säga. Och även klassiska typ Rainbow med Dio-eran.
Ja, och vi kan påpeka att han sitter här och dricker Saxon-öl.
Och Saxon lyssnar jag på. Till det sagt så är det faktiskt lite roligt angående Saxon, så håller jag faktiskt på att samarbeta med Biff Byford just nu på hans kommande solplatta. Så vi håller på att bollar låter det på nätet. Så häromdagen fick jag några strofer som han har sjungit på en låt som jag har skrivit. Så det trodde inte jag när jag var 16 år. Det var väldigt mäktigt.
Det är viktigt att påminna sig om
sånt.
Ja, knappa så kan på axeln.
Ja, men så det var det. Så var man inne på gitarrspel och naturligtvis så var det liksom Uller Roth, Richard Blackmore. Angus Young var väl den första gitarrhjälten och Ace Frehley. Det var liksom där intresset började med Kiss och AC/DC. Och sen kom ju New Wave British Metal. Sen kom gitarrhjälten och såklart när första Yngve kom ut, Rising Force, så var ju det en väldigt stor grej på den tiden. Det var ju mindblowing. Och där både var det mycket gitarrister. Och det var en competition liksom. Och det var ju det som fick folk att börja öva väldigt mycket. Sen så, ja, det är väl ungefär där. Rush, även en del proggigare grejer. Sen naturligtvis backtrackar man in på Purple, och Hendrix, Zeppelin.
Ja, alla klassiska.
Ja, det klassiska.
Var Talisman det första?
Dio, stor influens. Ozzy Osbourne, Accept. Ja.
Var Talisman ditt första stora band som du kom med, eller?
Ja, precis. Jag var 19 år när jag fick det gigget. De var ju typ en generation äldre än mig, kan man säga. Så det var ju rätt häftigt då, såklart.
Hur fick du det jobbet?
Det var via, jag hade ett band som vi hade gjort en demo som Marre fick tag på via min flickvän. Mm. Och han hörde av sig till mig, så fick jag komma och audition.
Och efter Talisman så blev det Norum?
Ja, typ. Alltså, jag hängde rätt mycket med John. Vi brukar jamma rätt mycket och sådär. Och sen så skrev vi några låtar ihop på några av hans solplattor. Och så spelade jag lite extra med han bara på några låtar, gästade lite.
Mm.
Så jag var inte riktigt med i bandet helt, men jag gjorde en grej med John som var jäkligt läskig. Vi skulle vara förband till Slash Snake Pit på Fryshuset, minns jag, någon gång på sent 90-tal.
Mm.
Och Leif Sundin som då skulle sjunga hade dubbelbokat sig, så vi hade ingen leadsångare. Så han bara, men Kulle, du kan ju sjunga. Jag bara, jag är ingen sångare. Så jag fick liksom repa in innan, kom Michelle Meldrum, rest in peace, som ledde, hon skrev ner alla texter till mig. Så John och jag skulle plötsligt dela på sången. Jag bara, det här är sinnessjukt, jag kan inte göra det. Jag skulle se det på video.
Ja, det är halva filmen.
Det var en rysare. Men sen efter det så hade jag ett eget band som heter Southpaw med Mats Levén och John Levén och Rickard Evensand som släppte en skiva. Det hände inte så mycket mer med det förutom att vi var förband till video i Sverige, 4 gigs.
Har du ätit på restaurangen Southpaw?
Nej.
Den ligger i San Francisco.
Okej.
Okay. En fantastisk restaurang. Jättegod sån här. Ja, det är riktigt Tex-Mex kan man säga. Utan att vara mexikansk liksom. Jättegott. Ligger i Mission District i San Francisco.
Jag älskar Tex-Mex.
Den
ska du checka. Innan Southpaw turnerade inte du med Leila Kay?
Det stämmer.
Ja.
Att du skulle ta upp det. Jo, men det gjorde vi. Det var jag och basisten från Clawfinger bland annat, Andreas Skaug.
Ja.
De hade lite mer så här hårdrockare som körde på hennes platta när hon hade den här Hitten Electric.
Ja, just det.
Så det var på den tiden så, ja, man behövde stålar. Så att, ja, det var en intressant upplevelse. Det kan man
hur var det?
Alice Cooper har sjungit med 18, så du behöver inte sjunga så
det. Jag skäms inte det faktiskt. Det var en kul upplevelse. Annorlunda.
Jag bodde granne med Laila Kay på Kungsholmen. Och vi hade en liten närbutik som hette Rosettes Livs som låg där man gick in och handlade på krita. Så. Och så kom jag in där och så sa han, fan, Laila Kay var precis här inne. Jaha, hon var alldeles sönderslagen. Jaså, ja, vad hade hänt då? Nej, hon hade ramlat ut från fönster.
Jaha.
Då hade hon suttit där i fyllan och villan och så hade hon ramlat baklänges ner i busken.
Jag kommer ihåg en grej, det ställdes in några konserter här och där, men 5 turnéledare fick sparken de första 8 gigsen ungefär.
Ah, ja.
Eller så upp sig.
Den ena han satt och grät i en korridor med en sån här liten hund, kommer jag ihåg, efter första giggen.
Ja, och så säger du, det är det vi säger, hårdrockare är trevliga människor.
Ja, de har lite turnédisciplin i alla fall.
Ja, nej, men vi var unga slynglar på den tiden och levde lite rockmyten också. Och röjde lite faktiskt.
Ja.
Vi har varit inspirerade av henne.
Men, inspirerad av Leila Kay,
ja,
till röjet.
Precis.
Ja, det är fan bra att ha på CV.
Men jag tänkte så här, hon röjer så mycket så nu kan vi röja så hon skulden för. Perfekt.
Så märks det inte? Ja. Det verkar som att ni gjorde så kallat budgetröj bara för att hon röjde så hårt.
Ungefär så.
Ja. Ja. Men du, sen var det ju Arch Enemy. Har du någon koppling till också här?
Ja, alltså innan det så spelade jag med ett annat band ett tag, Temat.
Just det.
Turnerade med... Men spelade alla på en skiva. Men däremot en live-DVD som hette Church of Temat.
Mm.
Och sen så, innan Arch Enemy så var jag även med i Leif Edlings...
Krux.
Inte att förglömma. Mm. Som gjorde tre plattor med Mats Levén på sång. Och
just det. Fantastiskt.
Peter Stjärnvind och Jörgen Sandström från Entombed.
Mm.
Och Carl, Dr. Carl på keyboards. Mm. Så det höll vi på med. Det höll jag på med även ända fram tills jag kom med i Opet. Sen var det Arch Enemy.
Ja, och då parallellt med Opet. Nästan.
Krux. Ja, sista Krux 3 kom ju, då var jag redan med i Opet. Sen dess har vi inte gjort något. Det ligger på is.
Mm.
Men det stämmer. Arch Enemy fick ju erbjuden mig på med 2005 om jag inte minns fel. Och då kunde jag liksom börja livna på musiken 100% igen. Kan man säga. Sen har jag gjort det sen dess.
Vad har du jobbat med under de perioder när det inte gick att livna sig?
Massa olika jobb. Jag har jobbat som liksanerare, brandsanerare.
Den var inte väntad.
Rivare, fuktskadare.
Men vi tar det där första igen. Liksanerare. Det är jävligt metal.
Jag kommer precis hem från jobbet. Kan du ta en dusch, tack?
Ja, det var läge att ha gasmask på sig. Så det var lite extremt.
Det är inte ett jobb för kräkmagare.
Nej, det är en speciell doft. Kan man säga.
En hård kille har jobbat som liksanerare och turnerat med Leila Kay.
Ja.
Kom ihåg
det. Det är nästan ett helt poddavsnitt om bara vad man får se som liksanerare. Vi ska inte ta det nu, men det måste ha varit ett bisarrt arbete.
Polisen tar hand om del 1 om man säger så.
Ja, okej.
Okay. Ja. Och sen får du komma med skrapan.
Men när du lyfter på en list så kryllar du ut 200 skalbaggar, det får vi ta hand om.
Har du skrapat upp folk från tunnelbanan och sånt där också?
Nej, inte såna grejer. Det är lägenheter bara. Aha. Det var däremot... Ja, jag vet inte om man får prata om sånt.
Jo då, det är ju podcast. Det
var någon som hade fått en yxa i huvudet och hans lägenhet fick vi reda. Han har liksom spritt runt allting, överallt. Då lyssnade vi på Testament, kommer ihåg, Gathering. Vi lyssnade på dödsmetall och torkade blod för att liksom parera den här grejen lite grann.
Det är ganska manligt.
Ja, någon måste göra det.
Bara äckligt.
Ja, på med gasmasken och gör jobbet bara, klart.
Sen 2007 i alla fall, Opet. Hur kom du med där?
Vi var ju på samma turné, Gigantor i USA, Arch Enemy, Opet, Lamb of God och Megadeth.
Mm.
Och Damon Stein som höll den här turnén och Overkill. Och då hängde vi mycket på den här turnén. Jag kom bra överens med dem. Och sen så när jag kom hem efter den där svängen i stort sett, vi gjorde en annan turné, Arch Enemy, hur som helst. När jag hade gjort 150 konserter med Arch Enemy i världen, jorden runt resa kan man säga kanske. Så ville Mike Amotes brorsa Chris Amot komma tillbaka till bandet. Och det är såklart att han skulle få göra det. Och då stod jag där bara ensam kvar, Stockholmsnatt.
På med gasmasken?
Ja, på med gasmasken, nu kör vi, inga problem. Då ringde faktiskt Mikael Åkerfeldt. Vi hade som sagt hängt en del och jag var hemma och så han jammade lite. Han visade ett Opet riff. Han ville att jag skulle visa honom sådana här skalor och gitarr och onaniövningar. Så jag tror att han testade mig lite så här i hemlighet. Sen ringde han 2 månader efter och sa, ja, Peter ska sluta, vill du börja spela med oss? Ja, det kan jag göra, så.
And the rest is history.
Ja.
Har du något kvar på din bucket list? Du har ju gjort så otroligt mycket balla grejer. Och spelat med på så otroligt hög nivå sedan du var så ung. Finns det något på din bucket list som du har kvar egentligen?
Ja, jag skulle vilja göra en soloplatta.
Ja.
Faktiskt.
Hur skulle den låta?
Ja, det är lite så. Ja, en del kanske blir instrumentalt och en del blir med sång. Inte bara en ren gitarronan i platta. Lite utspritt. Jag har väldigt mycket idéer inspelat. Men det kommer alltid något i vägen.
Men vad blir det för stil på musiken när du skriver själv och gör till dig själv?
alltså det vad man spelar med påverkar en lite grann. Så jag började spela med Opet som mitt sätt att tänka på låtar förändrats lite grann. Jag ser lite mer öppet på det. Att man behöver inte, nödvändigtvis vara versbrygga, refräng och så vidare, den standardformen, utan man kan faktiskt spacea ur lite när man vill.
Mm.
Så jag tror det har påverkat mig en del, hur jag ser på låtar och så vidare.
Kommer du att göra allting själv? Blir det one man show då, eftersom du sjunger också, eller tror du att du kommer samarbeta?
Jag tror att jag kommer, alltså trummis och... Jag är ganska bra på att spela bas för det, men jag tror att gitarrbasister är inte så kul egentligen. Så att...
Varför det? Ni tänker annorlunda.
Ja, men det är kul att spela bas faktiskt. För då, jag försöker tänka inte gitarrbas, utan att basen spelar någonting annat än vad gitarren spelar.
Det är så roligt, för det är så många gitarrister som säger precis samma sak. Fan, vad kul det är att spela bas.
Ja, det är rätt kul.
Mm.
Men,
så kan man göra som Lemby, spela gitarr på basen.
Det bäst.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, men det är klart att det kommer bli någon sorts samarbete. Om jag hjälper Biff på hans solplatta kanske kan fråga han om man kan lägga sång på en låt. Men,
ja, känns det igen?
Ja, när man gör solplatta då ska man casha in.
Ja,
då ska man casha in alla man känner. Kom hit och spela och hjälp till här nu. Det är kul liksom.
Nej, men någonting kul. Det återstår att se. Lite grann, så.
Har du något så här spektakulärt turnéminne från alla år på vägarna?
Många faktiskt.
Är det någonting som sticker ut som du känner det här är helt galet?
Alltså, flera grejer, visst du?
Ja, ta en till att börja med.
Vi var ju förband till Dream Theater i USA och spelade på något ställe i Florida, minns jag. Det var en lite mer läskig grej.
Ja.
Och det var ganska många band på den här. Vi spelade innan Dream Theater. Och där har de en sån här fire curtain framme vid scenen. Som den här scenen var säkert 20 meter bred, minst 30 kanske. Och då var det en gigantisk balk i botten på den här träbalk då som är 10x10x10 centimeter kanske man kan säga.
Så som väger ner hela?
Ja, precis. Ja. Så de kan dra ner det mellan gigs eller om någonting händer så ska den skydda mot brand och så vidare.
Mm.
Då stod vi där och lirade för fullt. Och stod jag, Micke och Martin Mendes längst fram då. Och stod Per Wiberg som spelade Kio med oss på den tiden och Axenrot där bakom. Så plötsligt stod vi spelar och rockar på. Så bara ser vi publiken så bara... med öppna fågelholksmunnar och bara skriker och grejer och pekar och vi bara, så vände vi oss bak, där var den där jäken åkt ner och mosat liksom, några andra bands gitarrstativ och grejer och liksom skilt av oss i mitten och hade så vi fått det i huvudet så hade vi dött rakt av oss.
Absolut.
Och vi hade en låt som heter Drapery Falls, fast vi körde ju den så att, men det var inte just då, men det var inte såhär
vilket sammanträffande.
Det var lite spooky faktiskt. Då kände vi så här, wow, det där var... Det var...
Ingeball. Nej, den hade ju inte varit så kul.
Ja, det var en rysare.
Mm.
Men det, som man fick uppleva efterhand då.
Då har någon fått gå dit och skrapa upp er istället. Med masken på.
Ja,
ja,
ja precis. Ja.
Det vill ju inte utsätta någon annan
nej,
för.
Nej.
med alla som du har jobbat med och träffat och alla dessa världsstjärnor och kanske några gamla hjältar till dig också. Vem är det som har gjort störst intryck på dig, good or bad, som du har liksom jobbat med eller träffat på turné privat?
Det kan faktiskt vara, vi spelade innan Hanoi Rocks någon gång i Finland. Jag tror Conny Blom och Ankan från Electric Boys var med då och spelade dem ett tag. Då Mike Monroe backstage, han var som en virvelvind, så alltså, sprang och gjorde roundkicks och hade en rosa saxofon. Vår basist satt så här, en väldigt lugn, Martin Mendes då, lugn person. Så att han fick så här roundkicks för 1-2 centimeter ovanför huvudet hela tiden. Så här, och så bara tutade han omkring med sin rosa saxofon, det var helt
hyper. Ett original kan man säga.
Ja, han gav ett stort intryck.
Varför kallas du för Kulle?
Jag heter Carl Fredrik egentligen, men när vi var 8 bast, där jag avslöjade till Sweden Rock Magazine, så jag kan dra, så hade vi något, vi kollade på filmen The Warriors, och färgade håret i karamell för det skulle vara så punkare, och ja, vi var inspirerade av The Warriors.
Come out and play!
Precis, glasflaskorna där, och, som Twisted Sisters, jag varit inspirerad av. Ja, och då var det här gänget kallat för Kullebulle-gänget. Jävligt metal, eller hur?
Och sen dess har det levt kvar.
Ja, alltså hängde det där namnet med ofrivilligt, så har det blivit så. Men det är bara här i Sverige som det figurerar.
Du är inte bara musiker, du är farsa också.
Ja. Mm.
Och du lyckades få till det ganska tidigt.
Ja, jag är pappa till 2 barn.
2 till och med.
Min son han är äldre nu. Jag var far första gången när jag var 17, fyllde 18 strax efter för sig.
Det är alltså lika gammalt som min dotter är nu. Jag skulle inte kunna tänka mig att hon skulle få barn nu.
Hur har det påverkat din karriär att få barn så tidigt? Och inte minst i Stockholm så får ju barn, alltså folk får ju barn när de är 40, första gången ungefär.
Som jag. Ja. Ja, men jag fick ju barn för andra gången när jag var i 40-årsåldern. Ja. Så då, de är ju sladdisar kan man ju lugnt säga. Ja. men det funkade bra. Just på den tiden så turnerade inte jag som jag gör nu heller.
Du var ju bara 19 när du började turnera.
Ja, för sig, jo. Men med Talisman så, det var det mest på helger. Det var någon Europasväng 2 veckor. Det var inte som på den nivån som vi turnerar nu när vi turnerat.
Nej.
Eller när jag började med Archie, när vi var borta 2,5 månader i sträck första svängen.
Mm.
Till exempel. Det var lite lugnare. Ja. Jag var inte borta så långa sjok, så att säga. Så det funkade bra. Jag lyckades få till det. Barnets mor var väldigt förstående.
Ja.
Och supportive. Det bidrog ju såklart.
Mm.
Men och så att du kanske var hemma långa perioder, alltså du var ledig istället för att gå till ett dagjobb däremellan.
Jo, men det är klart det var tufft. Man hade ju liksom ingen så, ekonomisk trygghetspunkt på den tiden, man bara var 17 år på det samma sätt som man kanske har nu. Så det var ju tuffare, men det gick liksom.
Ja.
Lite support från föräldrar och så vidare.
Ja, det brukar lösa sig när man får
man
barn.
Man kanske blir mer flexibel också, som person, tänker jag.
Ja, jag var säkert alldeles för ung, men... Det funkade.
Ja. Fick komma till i alla fall.
Ja, precis.
vad har ni för planer nu då med mötet? Nu är det 2019, om vi ser efter den här DVD-releasen då.
Vi planerar att spela in en ny skiva nu.
Ja, så. Vilken i ordningen blir det totalt?
Bra fråga. Det är 12.
Ja, 12-13.
Ja, det blir nog 13 om jag räknar med live nu.
Finns det några arbetsnamn än, eller?
Ja, det, jag får inte prata om det.
Nej.
Det finns det för övrigt inte.
Okej.
Så då behöver du inte prata om det?
Nej. Nej, men vi håller just nu på att lära oss låtarna kan man säga. Vi har demat och vi är väldigt taggade.
Ja.
Vi tror att det kommer bli svinbra.
Hur lång är den kortaste låten?
Det är ingen som är kortare än 6 minuter.
Vilken tur!
Om man inte räknar något litet intro.
Så blir det turné efter det såklart?
Ja, då blir det dras hela karusellen igång. Vi har inte turnerat riktigt sedan i november förra året, turnerade vi i Irland och England. Så vi har haft ganska lyxledigt. Micke har skrivit väldigt mycket musik. Så det mesta är väl skrivet och klart inför skivan.
Mm.
Så...
Nu har ni vilat upp ett år nästan sådär. Lite.
Ja, vi har gjort 4 festivaler i juni bara för att inte bandkassan ska blöda sönder helt.
Mm.
Som var kul. Så att vi börjar väl som sagt bli lite hungriga på att spela igen. Vi har redan bokat lite gigs för nästa år. Vi ska spela Inferno-festivalen i Oslo och vi ska spela på Wacken officiellt.
Mm.
Men så kommer nog Allting hänger på om vi följer tidsplanen.
Ja.
I och med att man måste planera en turné 8-9 månader i förväg måste ju de som styr upp allting ha på sig. Så att om tiden klaffar så drar vi igång maskineriet i vår nästa år.
Ja, oh, spännande.
Vi avslutar alltid med en väldigt spännande fråga. Och den handlar om skämslåten. Det är alltså en låt som man gillar fast inte vågar erkänna att man gillar riktigt. Finns det någon låt som du går och nynnar på ibland eller lyssnar på radion och tänker att det här är ganska bra men det här kan jag inte säga på festen. Så skulle jag ju få stryk.
Det är inte så här Jesus, the only way is up i alla fall. Då blir jag galen. Jag hör
the only way is up, baby.
Var det temat den
är lite
ja, det finns ju många, men det är ja, det är väl kanske något typ såhär, vad hette hon? Sabrina eller något sån där.
Boys.
Vad hette den andra? Maria Magdalena.
Ja, men det var Sandra hette hon.
Sandra hette hon.
Ja, men det var ganska bra. Ja. I'll never be Maria Magdalena, your creature of the night.
Precis.
Ja, det var ganska bra den konstigt.
Det är som sitter kvar här någonstans. En som är rolig återdalsstänger, det är Rick Ashley, så är det så här rolig.
Never gonna give you up.
Never gonna let you.
Jag kan alla 80-talslåtar.
Ja, men det är en klart godkänd skämslåt.
Ja.
Det har jag lite svårt för den, måste jag tillägga.
Ja, den är kanske lite kladdig.
Men
ja.
Vi kör Maria Magdalena.
Ja, ta med dig den hem och skäms.
Ja, jag ska skämmas.
Ja.
Stort tack.
Mitt nöje. Tack för att ni tog er tid att tala med mig.
Ja, och jag tänkte avsluta med att säga en sak på engelska här.
Jaha,
ja, det funkar, det är roligast på engelska.
Okay.
There's only one thing I really don't like about Halloween, which is...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.